Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Dagens predikotext kommer från Hebreerbrevets 13 kapitel, verserna 12-16. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte bort att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för att du är en levande och talande Gud och att ditt ord är levande och inte faller dött till marken utan verkar i oss, gör skillnad i våra liv. Och vi ber dig nu att du hjälper oss att förstå vad du vill säga till oss var och en. Hjälp oss att tro dig, lita på dig och låt ditt ord bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vilken är den finaste presenten du har fått någon gång? Har du någon gång fått en present som är så där så bra att du liksom bara direkt måste... Ja, tack! Den här måste jag ta på mig på en gång. Får jag prova den nu? Eller nu måste jag göra plats i mitt hem för den så den kan stå framme synligt eller hänga på väggen så där alla ser den. För det här var en fantastiskt fin present. Eller du kanske har varit med om motsatsen. Åh, tack! Här måste jag verkligen prova sen. Sån där present som man liksom känner att jag kanske borde ta fram den. För nu kommer de att hälsa på och de kommer undra. Vart är den där tavlan du fick? Vi är i påsktiden i kyrkoåret. Och alla söndagarna i påsktiden handlar om på något sätt hur kan vi leva inte bara en söndag om året utan alla söndagar ett påskformat liv, ett liv som är format och präglat av Guds present, Guds gåva till oss, Jesus Kristus. Att han gav oss sitt eget liv, att han dog och uppstod för oss. Hur kan det prägla hela våra liv, individuellt och som kristen gemenskap? Alltså så det inte blir något sånt där som man bara ställer fram då och då för syns skull, för att vara artiga. Utan något som vi hela tiden ser, har i centrum, gläds åt, drar nytta av, lever av. Det ska vi fundera på idag. Och vår text kommer från Hebreerbrevet. Det är ett brev skrivet för människor av judisk härkomst som har kommit till tro på Jesus men som är under press från sin omgivande kultur, kanske sin familj eller släkt, sitt lokalsamhälle och förväntningarna i omgivningen att lämna Jesus och komma tillbaka till det judiska, de judiska traditionerna, det judiska arvet. Och Hebreerbrevet presenterar om och om igen Jesus som det perfekta offret. Och den bättre offret, den bättre prästen, liksom Jesus uppfyller allt det som Israels historia, Gamla testamentet handlade om, men är ännu bättre än det. Han är Guds perfekta gåva till oss. Och nyckelordet i vår text idag, kanske om man skulle välja ett, är att Jesus har helgat oss. Helgat folket. Och det är det vi behöver försöka förstå, försöka fundera på. Vad betyder det för oss? Och det första vi ska se, om vi vänder uppmärksamheten mot den 12:e versen, den första vi läste i avsnittet, så ska vi se att Jesus har helgat oss. Det betyder att Jesus har renat oss från synden. Så här står det i vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Blod kan människor reagera ganska olika på. En del människor svimmar nästan direkt. De ser blod. Rätt många fler som har kanske sjungit en psalm där man ska liksom jubla över att man blir ren i Jesu blod. Har kanske inte svimmat men reagerat på att det där känns lite konstigt. Hur kan jag bli ren i blod? Det är svårt för en modern bibelläsare eller psalmsångare att förstå. Hur kan blod göra mig ren? En gammaltestamentlig israelit förstod det helt och fullt. Skulle ha mycket svårare att förstå det vi tycker är självklart, nämligen att alkohol kan göra mig ren. Precis som alkohol så är blod, betyder det olika saker om det är inuti kroppen eller utanpå kroppen. Alkohol gör en väldig skillnad på huden eller inuti kroppen. Blod inuti kroppen står för liv. Det vet vi ju. När blodet är under huden, då finns det liv. Men om blodet är på väg ut, då är livet också på väg ut. Det är på väg att liksom rinna bort. Blod på fel ställe, även om det bara förflyttats en kort bit från ena sidan huden till den andra, så är det fara och färde. Blod är den perfekta symbolen för liv, särskilt i en förvetenskaplig kultur där man kanske inte kan ha sådär supersofistikerade definitioner av vad liv är. Så det som har blod i sig, det lever. Men i Bibelns värld så kan blod stå för inte bara liv, det kan också stå för skuld. Vi kan tänka på Shakespeares Lady Macbeth som efter det hemska dådet som liksom sätter igång handlingen där står och skrubbar sina händer. Bort fördömda fläck, bort, säger hon. Och skrubbar och skrubbar och skrubbar, men hon känner det som att hon kan inte få bort blodet från sina händer. Och att ha blod på sina händer är ett bibliskt uttryck. Det finns i profeten Jesaja som vi hörde några andra verser från för en stund sedan. Där säger Gud till sitt folk, ni har blod på era händer. Så där kan blod symbolisera inte bara liv och död utan skuld. Och det har ju att göra med att när vi syndar, när vi blir delaktiga i världens ondska, så är det något som i slutändan leder till död. Ja, ibland direkt. En del synd leder till död direkt. All synd leder till död på sikt. Och precis som Lady Macbeth står och skrubbar så kan vi människor konstatera att vi kan inte själva göra oss rena från synden. Ja, på ytan kan vi göra oss rena. Men på insidan, även när vårt blod finns där, vi lever i biologisk mening, så står vi med skuld inför Gud. Och vi kan inte ta bort den. Därför berättar Gamla Testamentet, skildrar det historien om hur Gud tar initiativet till att rädda livet på sitt folk. Och han gör det först genom att ge dem hela systemet med offer. Synd leder till död. Synd betyder att en människa har liksom förverkat sitt liv, kan man säga. Men så säger Gud, men offerdjuret får bli som en symbol för att Gud vill ta bort skulden och vill ge nytt liv. Men offrets liv ges istället för mitt. Och genom det bytet så får jag liv, så behöver inte synden leda till min död. Offret är alltså inte bara något som människor ger till Gud varje gång, utan Gud har gett det till sitt folk. Så här kan ni göra för att ta itu med er skuld. Så här kan er död bli till liv genom att någon annans liv dör. Men i längden så var det där systemet inte det som skulle lösa mänsklighetens problem helt och hållet. Hebreerbrevet skriver i kapitel 10, tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Ett djurs liv och en människas liv är inte riktigt av samma art och status, eller hur? Där kommer Jesus in i bilden. Och här, för judiska läsare, så gör Hebreerbrevet sin poäng om Jesus genom att presentera honom med liksom språk och med bild från den stora försoningsdagen. En av de viktigaste dagarna på hela året för Israels folk. Det stora försoningsoffret som tog bort folkets synd och skuld, och ett djur skickades ut utanför lägret. Så att synden och skulden liksom avlägsnades. Ett djur kan i längden inte ersätta våra liv, men Guds egen son Jesus, som är sann Gud och sann människa, han är oändligt mer värd än ett vanligt lamm. Och han blev Guds lamm. Han blev vårt offerlamm, vars blod och vars liv gavs för att vi skulle få leva. Det är vad det betyder att han helgat oss med sitt eget blod. Jesus är både som en präst som gör offret, men han är också offret själv. Han ger oss något mycket mer värt, något mycket bättre. Han ger oss sitt eget liv. Och så har vi blivit helgade. Vi har blivit helt och hållet rena. Den där känslan man kan ha när man har haft ett långt bad, eller vad vet jag, kanske varit på ett spa, eller bara tagit en lång härlig dusch, och så känner man sig helt och hållet ren. Man känner sig som en ny människa, säger man ibland. Det är vad Jesus har gjort för oss genom sin död. Vi är nya. Vi har fått en ny chans, en ny start i livet. Redo att få börja om. Smutsen, skulden, skammen, allt det fula har suddats bort helt och hållet. Så att när Jesus, förlåt, när Gud ser oss här och nu, när Gud ser oss när vi möter honom en dag när vårt liv är slut, så kan vi helt och hållet lita på, helt och hållet luta oss mot att Jesus har gett sitt eget blod, alltså sitt eget liv. Så att även fast jag har förverkat mitt liv med min synd, så får jag leva med Gud för alltid. Vill du ha nytt liv? Vill du bli ren? Vill du få en ny start? En ny chans? Tror du på Jesus, så är du ren. Vad du än gjort, vad andra än gjort mot dig, hur du än känner dig inför andras blickar, så när Gud ser på dig, så ser han en helt ny människa. Ett rent liv, tack vare Jesus. Det är det första som Jesus har gjort för oss när han har helgat oss. Vi är renade. Men ordet helga betyder mer. Det har fler lager eller bottnar än så. Att helga någonting i Bibeln betyder också att reservera något eller avskilja något för en särskild uppgift eller för ett särskilt syfte. Och det är inte två liksom helt olika idéer eller två olika tankar. Om någonting ska kunna fungera som det är tänkt, så behöver det vara helt och rent. Om vi ska använda ett föremål till någonting, ett redskap eller en fin uppläggningsskål eller något annat sånt där som man har fått i present, apropå gåvor, så ska den vara hel och ren om vi ska kunna använda den. Annars kanske det rinner ut eller blir smutsigt det vi lägger i. Så det första Jesus gör när han helgar oss är att han återställer oss. Våra liv blir rena och de får en liksom inriktning, så att de också kan få den mening och den funktion som de är tänkta att ha. Och det ska vi undersöka nu i två steg. Vad betyder det att vara avskild, reserverad för något? Jo, det betyder för det första att Gud har gett oss genom Jesus en ny tillhörighet. Ett nytt band mellan honom och sig. Vers 13 och 14 står det så här. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. För en judisk läsare så kan man känna som att bilden av försoningsdagen nu helt vänds ut och in. Ni vet, folket, de var i lägret och de blev renade därför att ett djur skickades ut. Det orena skulle bort därifrån. Men nu står det, låt oss därför gå ut dit. Där Jesus är. I det gamla förbundet signalerade det här att synden stöttes bort. Men för judiska läsare på Hebreerbrevets tid så blev den här uppmaningen viktig, därför att man hade kommit till tro på Jesus, och att leva i ljuset av vem Jesus är och vad Jesus hade gjort, det krävde nu en riktningsändring i deras liv. De behövde lämna vissa saker. De behövde lämna sin tidigare källa till trygghet och tillhörighet och gå ut till Jesus. Där behövde de ha sin första lojalitet, sin första tillhörighet. Och det betyder också att dela Jesu utanförskap. Det är intressant att ordet stad återkommer här flera gånger. Tänkte ni på det? Jesus utanför lägret, men så kommer också ordet stad in. Här har vi inte en stad som består, vi söker en stad som ska komma. Bibeln vet mycket väl hur städer fungerar. De har alltid haft vissa drag gemensamt. En stad är lite som en lampa för nattfjärilar eller som en stjärna för planeter. Att den har liksom en slags gravitation eller dragningskraft. Vår sol håller hela solsystemet i balans och i rörelse. Håller allting på sin plats. Och drar planeter och annat in mot sig. Och en stad med sin massa av människor utövar också en slags dragningskraft på oss. Den lockar oss in i sin gemenskap. Den har erbjudande om att få höra till, vara en del av sig. Den offrar med bekvämligheter, med varor och tjänster. Men också med en status, en känsla av att platsa och dugas, synas. Kanske till och med klättra, bli någon, skapa sig ett namn och ett rykte. Med den attraktionskraften, med den dragningskraften så får en stad oss lätt att liksom fokusera blicken så här, det är det här jag ska göra för att bli en som platsar i den här gemenskapen. Det är det ena sättet en stad formar på, men den formar också på ett annat sätt genom liksom det kanske oftast outtalade, ibland uttalade hotet om att bli utstött. Vilka får inte platsa i den här staden? Vilken slags människor vill vi inte ha här? Och idag, i vår tid, så kan vi kristna emellanåt känna av det hotet implicit, alltså outtalat, indirekt eller ibland tydligare. Att med den där tron eller med de där värderingarna så hör du kanske inte hemma här. Man behöver signalera sin godhet med rätt ordval, med rätt markörer och symboler för att inte utsättas för vanära. Som är ordet som återkommer här. Och att bekänna sig till Jesus, precis som det gjorde för de första läsarna av Hebreerbrevet, innebär idag en risk för vanära. Att på mer eller mindre tydliga sätt känna, här är en gräns och du är utanför den. Hebreerbrevet ger oss inte tips för hur man kan undvika det. Hebreerbrevet säger, låt oss gå ut och bära Jesu vanära. Men det känns ju som att dö. Det är fruktansvärt. Det var det för de första läsarna och det är likadant idag. Varför skulle jag vilja göra det? Hebreerbrevet säger att det finns något bättre där utanför. Stöter världen ut oss, väntar Jesus på oss där. Vi ska inte vara förvånade och vi behöver inte vara ensamma. Om världen gör samma sak med oss som den först gjorde med Jesus. När man sa, bort med en sån. Korsfäst honom. Men hur klarar man av att bära en sån vanära? Vad är det som gör det värt det? Okej, Jesus som person är värt det. Men här finns också ett hopp. Här står det att vi har inte här en stad som består. Men vi söker en stad som ska komma. Vi har någonting i Jesus som den här staden inte kan ta ifrån oss. Hebreerbrevet säger att vi lever faktiskt i två städer. Vi lever i Guds stad såväl som den jordiska staden. Vi lever i det nya Jerusalem precis som i gamla Stockholm. Men de här två städerna är inte likvärdiga eller jämbördiga. För bara en av dem kommer att bestå för alltid. Vi vet att den jordiska staden inte är permanent. Kraven den riktar mot oss förändras. Vad man ska säga och göra, hur man ska leva och se ut för att vara inne. Det är en sak idag och det är en helt annan om 5 år eller kanske 5 månader. Och på samma sätt så kan den inte belöna oss för alltid. För den jordiska staden kommer att gå under en dag. På 300- och 400-talet levde Augustinus från Nordafrika. Under Roms förfall. När det som han tänkte var den eviga staden gick under. Och det var ett trauma och en kris för en hel värld runt Medelhavet. Hur kunde det här hända Rom? Vi trodde att det var för evigt. Och så skrev han sin bok, sin väldigt långa bok, Guds stad. För att hjälpa både kristna och icke-kristna att förstå att här finns det genom världens historia två slags storheter, två städer som överlappar men som vid olika tillfällen och en gång slutgiltigt kommer att skiljas åt. Kristna lever i två städer, i två verkligheter som överlappar, men en dag kommer de att skiljas åt. Och så säger han så här: det här är den stora skillnaden som separerar de två städerna vi talar om. Den ena är byggd på Guds kärlek, den andra på egen kärleken. Det här är också varför den jordiska, den mänskliga staden inte kan bestå. Egen kärlek gör att människor drar i olika riktningar hela tiden. In i konflikt och krig eller gradvis separation och sönderfall. En stad, en mänsklighet byggd på egen kärlek kan aldrig älska oss ovillkorligt. Den ger oss sin kärlek så länge vi bidrar, så länge vi producerar, så länge vi fogar oss och faller in i ledet och följer instruktioner. Men Guds stad är byggd på Guds kärlek. Det är det som håller den samman. Och där alla människor älskar Gud och älskar allt annat för Guds egen skull, så byggs en evig stad. Den staden kommer att bestå. Gud håller ihop den. Den kärleken är ovillkorlig. Därför att Jesus gick före oss ut ur den mänskliga, ut ur den jordiska staden. Gick i döden för vår skull och skapade en plats åt oss till den, i den staden. Vi har tillträde till Guds stad, till den eviga staden. Den som Gud har redan nu börjat bygga, men som en dag ska komma. Och att leva ett liv som är påskformat, format av Guds gåva till oss, betyder att vi inte bara säger ja till Jesu död och uppståndelse och sen lämnar Jesus till sitt öde och lever livet här inne i den mänskliga staden. Det innebär att vi också fortsätter leva med Jesus och för Jesus. Att vara inställd på och villig att när det behövs bära den vanära som världen gav Jesus. För att få det som är av så mycket högre värde. Guds ära. Människors vanära, men Guds ära. De två kan inte jämföras. Men det här ställer en del svåra frågor till oss. På vilka sätt? I vilka situationer vill jag ha människors ära? På vilka sätt vill jag ha det som den mänskliga staden lovar mig? Vilken position vill jag ha i staden, samhället eller från en speciell subkultur i den här världen? Vad är det jag vill ha av den? Och är jag beredd att ge upp den platsen och den längtan om eller när den tvingar mig att kompromissa eller kanske rent av överge, säga nej till Jesus? Finns det situationer där du eller jag måste välja? Där tillhörigheten till Jesus skapar problem för oss? Kom ihåg att Jesus har säkrat en plats för dig i den stad som består. Du är trygg där. Och du är fri i förhållande till den här staden. Vanäran i den här staden väger lätt jämfört med äran i Guds stad. Men de svåra frågorna och de svåra situationerna kvarstår ändå. Och här behöver vi varandra. När jag liksom pressas att kompromissa på något sätt eller ställs inför svåra valsituationer, så behöver vi inte fatta det beslutet helt på egen hand. Och vi ska inte heller överlåta det beslutet helt åt någon annan, som vi lätt kan vilja när vi ställs inför svåra beslut. Här är den mest praktiska tillämpningen och rekommendationen jag ger i min predikan idag. Det är att vara med i en hemgrupp. Att vara med i en liten grupp i den större kyrkan där man har kristna bröder och systrar som känner mig och som regelbundet hör om min vardag och vet vilka situationer där jag kan pressas till kompromiss. Så att jag kan få råd av dem, kan få stöd av dem, få deras böner för mig. För de här besluten, de här avvägningarna, ska jag stanna kvar, ska jag lämna? Är minsann inte lätta att göra själv. Ett annat sätt än att vara med i en hemgrupp är att försöka hitta kristna som kanske har samma yrke som jag själv och kan ha ett utbyte kring situationer där det är utmanande, där jag pressas in i ledet eller måste säga ja, fast jag är ledsen, men här behöver jag dra en gräns eller så. Det är inte enkla frågor. Jag kan inte besvara dem enkelt åt dig. Vi behöver varandra. Och så behöver vi komma ihåg att en stad som ska komma är bättre än den stad vi nu lever i. Och Jesus är värd vanäran. Det tredje och sista, helt kort, som det betyder att Jesus har helgat oss. Och att vi ska försöka leva liv formade av Guds gåva i Jesus. ser vi i vers 15 och 16. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Låt oss därför är tre egentligen okomplicerade ord, men ganska viktiga ord för att beskriva drivkraften i det kristna livet. Ordet låt säger oss att det inte är tvång som motiverar att leva för Gud. Det är inte du ska, det är låt. Det är inte externt tvång, för det är inte någon som säger åt oss, utan det är någon som säger låt oss tillsammans. Å andra sidan så är uppmaningen vi får här är inte ett tips. Du kan ju sjunga lovsång om du känner för det. Det är en uppmaning, lika fullt ändå. Låt oss därför frambära lovets offer. Och låt oss beskriver en inre motivation. Man skulle kunna säga att det inte är ett externt yttre tvång. Det är ett slags inre tvång, ett slags kärlekens tvång. Jesus gav sitt eget liv för att helga mig, för att rena mig, för att ge mig en plats i sin stad. Nu vill jag. Ja, jag rent av måste. Men inte för att någon annan tvingar mig, utan för att det är det rätta. Det är den naturliga följden. Att jag vill leva för honom och jag vill prisa honom. Så att leva sitt liv format av Guds gåva betyder att vi är lockade, kan man säga, att ge. För det första att ge tillbaka det som beskrivs som lovets offer. Att leva ett liv som är genomsyrat av tacksamhet. Jesus har gett oss sitt eget liv. Han har burit vår vanära. Han har vunnit evigt liv för oss. Han gör i ordning den stad som ska komma. En tillvaro fri från allt som söndrar och sårar i den här staden. En stad som Stockholm i sina bästa stunder fortfarande bara är en svag föraning om. Det har Jesus gett till oss. En fri, oförtjänt gåva. Det är rätt att påminna sig själv om att jag har skäl att vara tacksam. Och ge lovets offer. Jesus har gett livet som offer. Mitt offer tillbaka är att tacka honom och prisa Gud för det. Men inte bara ge tillbaka. Det andra som vi är lockade till och kallas till är att ge vidare. Glöm inte att göra gott och dela med er. Det naturliga när man vet att hela mitt liv är en gåva från Gud, det är att själv också vilja vara generös. Vi vet hur livsförvandlande Guds generositet har varit mot oss. Vad härligt om våra liv kan ha samma mönster. Att ge vidare. Att vara tacksamma, ge tillbaka till Gud, men också generösa mot andra. Ge nåd vidare. Var snabba att förlåta människor. Att ge gåvor och presenter. Och vara okej med ifall den hamnar längst bak i ett skåp. Att ge vänskap. Att ge tid. Gud har gett oss allt. Vi kan ge tillbaka vår tacksamhet till honom. Och ge vår generositet vidare till andra. Sådana offer, står det, behagar Gud. Gud blir glad när han ser att hans sätt att agera mot oss börjar återspeglas i våra liv. Så att generositet och givande blir en hel kultur mellan oss kristna. Så, en fullständig renhet från synden, en ny start på livet. En orubblig trygghet som ingen jordisk skam eller vanära kan ta ifrån oss. Och en tacksamhet som gör oss glada och generösa. Det är vad vi har i Jesus. Det är vad det betyder att leva påskformat med Guds gåva till oss i Jesus som vår största skatt. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du gav dig själv, gav ditt liv till oss. Tack för att vi som var döda i synden nu får leva i evighet. Tack att vi får vara rena, helgade, köpta till ett mycket högt pris av dig. Tack för den trygghet du har gett oss i den eviga staden, det nya Jerusalem som ska komma ner till jorden en dag. Jesus, hjälp oss att när vi måste, för att vara trogna mot dig, gå ut och vara närmare dig än den stad och de strukturer som vill forma oss till något annat än du vill. Hjälp oss att ha vår första tillhörighet, vår första trygghet, vårt starkaste band till dig, Jesus. Och så ber vi om att få känna tacksamhet. Hjälp oss att ta in vad du har gjort för oss så att vi blir tacksamma och får sjunga lovsång och prisa dig här i gudstjänsten, men också en grå torsdag förmiddag. Kunna tänka, jag har något att vara tacksam för. Hjälp oss komma dit, Gud. Och gör oss generösa så som du har varit generös. Hjälp oss att ge vidare din nåd till människor och omgivning. Berätta om dem för dig. Berätta för dig om dig för dem. Hjälp oss att låta din generositet förvandla våra hjärtan till nådefulla, barmhärtiga, generösa hjärtan. Hjälp oss leva liv formade av din stora gåva till oss, Jesus. Vi ber i ditt eget namn.